Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Förra veckan nämnde jag att nästa avsnitt, det vill säga dagens avsnitt, skulle vara tillsammans med min man Jonathan och skulle handla om bland annat den traumatiska förlossningen med vår dotter Eileen som föddes ungefär 1,5 år efter Alexis. Och det kommer komma dock inte idag. Det blev lite ändringar i schemat så det avsnittet kommer att släppas inom en snar framtid. Men med det sagt så kommer här veckans avsnitt med en annan gäst och ämnet som vi kommer att beröra är: kan man vara glad när man sörjer? Så med det sagt rullar vi veckans avsnitt. Hej och välkomna till podden Sorgsnack. Idag har jag med mig Ing-Marie Berg. Hon förlorade sin mamma när hon var 16 år gammal. Och idag föreläser hon om det och om svåra förluster. Hennes föreläsning heter Att leva med sorg och glädje. Och det är precis det här vi kommer samtala om. Hur kan man vara glad trots erfarenheten av förluster? Vad krävs för att komma vidare? Och hur kan man hjälpa en sörjande? Kan den här erfarenheten vändas till något positivt kanske i livet? Hon brukar säga att hon har mer än 40 års erfarenhet av sorg och över 60 års erfarenhet av glädje. Så varmt välkommen till podden, Ing-Marie.
Tack så mycket.
Kan du ta oss tillbaka och berätta vad som hände din mamma?
Jag ska försöka. Jag har gjort det här så många gånger. Jag har skrivit ner det och pratat om det. Och tränat på att prata om det. Och jag har i alla fall en bild för mig som jag kan, ja, som jag tror att det var idag. Och det var så här att mina föräldrar skulle åka på semester. De hade varit det året innan också. Då hade de varit i Danmark på semester, bilsemester. Det här länge sedan, det här var 70-tal. Och då var jag hemma och lekte vuxen, kan man säga. Det fanns ju någon granne eller flera kanske som hade lite koll på mig så där. Mina föräldrar gav sig iväg det här året mot Finland. De skulle åka över med färjan från Kapellskär och sen så skulle de bila i Finland och åka till Vasa och sen skulle de åka, ja jag vet inte riktigt var, men de skulle så småningom ta en annan färja över lite mer norr över och hälsa på min mormor som bodde i Norrland och hon fyllde 80 år då. I augusti eller hade fyllt redan. Och jag skulle också fylla år under den här tiden de var borta. Jag skulle fylla 17 år. Men jag skulle ju få, eller jag skulle få presenter när de kom hem igen. Tänkte jag då. Mm. Och det var ju det som var meningen förstås. Ja, jag tror att det var som vanligt att jag fick en kram av mamma. För de åkte ju på morgonen då och jag skulle vara hemma då och ta hand om, ja vi hade ett par taxar och ett par hästar skötte jag där på gården och jag såg fram emot att få vara hemma och rå mig själv och sen såg jag fram emot när de skulle komma hem ett par veckor senare förstås, vilket aldrig hände. Pappa ringde några dagar senare och sa att mamma hade blivit akut sjuk. Och jaha, sa jag, men får jag prata med henne? Nej, det går inte för hon ligger på sjukhus och jag är på hotellet nu, sa han då. Jaha, i Finland var de ju förstås, men sen så... Okej, hälsa henne att hon kryar på sig då, sa jag. Och sen tänkte jag väl inte så mycket mer på det. Förutom att för första gången tror jag den tanken slog mig på riktigt. Även om man förstår det i sexårsåldern att någon gång kanske man förlorar sina föräldrar. Men då kände jag att hjälp, kanske mamma dör. Fast jag trodde ju inte det. Inte min mamma av alla. Nej. Pappa kom ju hem ensam så småningom. För hon dog på sjukhuset i Vasa. Då hade hon ett antibiotika intravenöst. Hon hade lagt sig i respirator. Men ingenting räddade henne. Hon dog 49 år gammal. Och det var ju en oerhörd chock förstås. För alla. Och för mig då väldigt mycket. I den åldern. Det var som att hela framtiden bara försvann. Vem skulle hjälpa mig när jag skulle flytta hemifrån? Och vem skulle komma och hälsa på och gå fika med mig? Och... Nej, ingenting. Det blev som att en annan väg slogs upp. Jag vet inte, jag ska säga, men det blev som en stor bubbla som sprack eller så som det blir när man drabbas av sorg så där plötsligt. Kanske alltid blir, jag vet inte.
Men fick du veta mer sen då när din pappa väl kom hem vad som hade hänt, alltså vad det var hon hade drabbats av?
Ja, för det första när min pappa kom hem då såg jag honom gråta för första gången i mitt liv. det var folk som var hemma hos oss, kommer jag ihåg, och hemma och fika och sådär. Och innan det blev begravning, det ganska snart efter, så kom ju kistan då med min döda mamma till Sverige. Och det fanns, vi fick också en dödsattest från någon läkare där. Och det stod saker på latin. Och pappa, när han upprepade det här hela tiden för människor som kom och gick, att hon hade fått en akut blodförgiftning. Mm. Och det var konstigt. Jag sa det, aha, för det trodde man ju då, det får man genom ett sår på kroppen, det kan man få. Och sen ser man röda strimmor på armen upp mot hjärtat. Sådana där föreställningar hade man på den tiden. Det behöver inte alls vara några röda strimmor. Och det här var ju inte frågan om det. Det här var ju, jag vet inte vilken bakterie, om det var någon streptokocker eller någonting annat, som bara slog till väldigt plötsligt. Mamma hade ju i och för sig varit sjuk mycket det sista året till och från. Hon hade haft förkylningar, influensa, kanske någon halsfluss. Och hon hade varit hos läkare också några gånger. De hade inte hittat något. Så att det här låg djupare in i henne, tror jag. Eller, och sen brakade ut, loss bara, och kom ut då på semestern. Ja, och jag tror inte att varken jag eller mina... Jag har två äldre syskon. En bror som är 14 år äldre och en syster som är 12 år äldre. Så de var ju väldigt unga när de fick barn. Och sen väntade de då i 12 år innan det var min tur då.
Mm.
Anlända. Mm.
Men hade hon blivit förkyld eller alltså sjuk på den här resan?
Nej, hon var ju frisk. Hon var glad och kände sig bra när de åkte. Kanske var lite trött, men nej, hon var ingen sjuk så.
Mm.
Det stod någonstans i dödsattesten, eller pappa förklarade, jag kommer inte ihåg, att det här var, att det fanns någon bakterie som kanske från njurarna, att det spred sig ut i blodet väldigt snabbt. Men hon hade inte haft några sådana problem tidigare, vad jag vet. Men jag vet också, det här har jag fått reda på långt senare, att om man går med, att halsfluss kan ge sådana skador på njurarna om den inte behandlas. Det är konstigt, men ja, eller på inre organen överhuvudtaget. Men både jag och mina syskon som sagt förstod nog inte förrän ett par decennier senare hade hänt att det var sepsis hon drabbades av. Jag har läst lite om det på senare år. Att det är ju det som man då kallade för blodförgiftning. Och det slår ut. Ja, det har vi kanske läst om i tidningar. Människor som har blivit av med armar och ben och sådär, för att de har blivit angripna av någon bakterie. Men för mamma var det nog mera invärtes. Det slog till plötsligt i alla fall. Först trodde de att det var någon salmonella, tror jag. Någonting hon hade ätit på båten över till Finland. Det var ju en sån här kryssning och de hade ju trevligt. Och hon skrev också, det fick jag ju senare, ett brev till mig. Det framgick ingenting att hon mådde dåligt då, men väldigt snart efter att hon gick i land så blev hon sjuk. Och det tog ju bara ett par dygn, sen var hon borta.
Ja, och det kan ju verkligen gå fort med sepsis. Vad hände sen när din pappa kom hem och ni hade begravning och så tiden direkt efter det?
Ja, vad hände då? Det här är ju väldigt länge sedan. Det är 70-tal. Det blir faktiskt i år. I höst blir det 50 år sedan hon gick bort. Ofattbart att tiden går fort ibland.
Mm.
Och ändå långsamt. För jag har ju levt hela mitt vuxna liv utan mamma.
Känns det som 50 år?
Nej, jag tror inte det. Ibland gör det det. Ibland känns det som att... att jag alltid har, ja, klarat mig själv mer eller mindre. Och ändå var det ju också så under den här tiden. Min syster, hon var ju, ja, hon var 29 då, när jag var 17. Så hon var ju inte så gammal heller.
Nej, men för mig, det är också mitt upp i livet.
Ja, och hon hade småbarn. Men ändå så var ju hon ett bra stöd för mig. Hon var en förebild på så sätt att hon var vuxen och kunde allt det här praktiska. Hon bodde ju inte alls i samma stad eller så. Men vi träffades ju ganska ofta ändå. Och min bror bodde någon annanstans också med sin familj. Han har också småbarn. Men just det här med kvinnliga förebilder också, hur viktigt det kan vara för en flicka. Det har jag ju förstått senare, hur det hänger ihop allting. Och jag hade ju framförallt då min syster och en annan helt olik människa. En konstnär, och ja, hon hade hunduppfödning, hon hade kennel. Hon och jag var ute på mycket skojiga resor. Hon åkte ju över hela Sverige på hundutställningar och parningar och så. Och jag kände att det fanns hopp ändå. Att det finns ett annat liv. Jag kanske också hittar någonting så småningom. Tror jag. Jag tror att det växte fram så småningom. Men först bodde jag ju hemma med pappa i ett år.
Så det blev bara ni två, ja, kvar hemma?
Hemma, ja. Ja, mina syskon hade ju flyttat hemifrån för flera år sedan. Ja, för många år tidigare. Mm. Och de hade ju sina liv, jobb och familjer. Mm, det var pappa och jag som bodde hemma.
Och hur utvecklades er relation sinsemellan med det här? Kunde ni mötas i sorgen? Kunde ni prata om det?
Nej, inte. Jag tror inte vi pratade om det någon gång för en väldigt, väldigt många år senare. Man går ju på tå, va? Och är rädd för att den andra ska bryta ihop. Jag var livrädd för att pappa skulle bli väldigt ledsen. Men så jag tror vi undvek det. Vi kunde laga mat tillsammans och jag tog över en del av mammas sysslor. Och städa och sådär. Ja, det gjorde jag. Men nej, vi fick en jättebra relation, pappa och jag. Långt, långt senare när jag själv fick barn, tycker jag. Att det var först då som det blev en naturlig relation mellan oss, att vi inte hade det här. Nej, det på något vis var något outtalat att vi inte skulle prata en massa om mamma, va? Och det, jag tror jag, under min uppväxt så var det nog mycket så att man skulle inte på grund av honom, men överhuvudtaget den här tiden.
Ja, det här var ju 70-talet som sagt, som du nämnde. Ja. Och då var det verkligen locket på.
Ja, det var ju det mera, att man skulle inte grubbla, man skulle inte tänka för mycket, för då kunde man bli, och man skulle inte läsa för mycket heller, då kunde man bli förläst.
Men du nämnde här att när din pappa kom hem så var det första gången du såg honom ledsen, han grät.
Ja.
Hände det flera gånger eller var det enda gången han visade utåt hur han mådde?
Jag har inte sett honom gråta på det viset sen. Kanske när han blev väldigt mycket äldre. Min pappa dog för 20 år sedan. 21 blir det i år. Men han var ju gammal och sjuk då. Det var ju också en förlust förstås i alla fall. Men jag har nog inte sett honom gråta över förlusten över mamma. På det viset, det tror jag inte. Men han kunde nog ändå nämna. Vi kunde prata om det väldigt ytligt och kort. Det kunde vi göra. Lite mera, ja, vad ska man säga? Lite mer om fakta, sådär. Jag har också lärt mig långt senare att kvinnor i allmänhet då sörjer emotionellt. Och män, det här är bara generaliseringar, men män sörjer ofta i alla fall instrumentellt. Att man, ja, att de kanske begraver sig i arbete och så. Och det gjorde han, jobbade ju väldigt kort direkt efter.
Men hur, relationen med dina syskon?
Ja.
Hur blev den efter det?
Efter? Ja, den blev både bra och... Alltså min syster och jag... Nu ska jag inte prata för mycket om henne, för hon är sjuk idag. Men hon och jag har haft väldigt mycket roligt ihop också. Och ja, vi har haft en tajt relation. Jag har också varit barnvakt åt hennes barn ibland när jag har varit och hälsat på hos henne och den familjen som var då. Och min bror och jag, ja, vi har, det är gott liksom. Vi har kontakt och... Men min syster och jag har haft det lite mer upp och ner. Vi har varit osams också. Vi har bråkat en del och men vi har mötts igen. Så det har alltid blivit bra till slut.
När började du prata om det här mer utåt? Och för idag föreläser du. Och du har även varit med och skrivit en bok med några andra. Som heter När mammor dör. När kände du att du ville liksom, ja, men lyfta det här och få folk att våga prata om det, våga öppna sig?
Det var för ett par decennier sedan som jag tänkte att jag behöver det här.
Men var det en självklarhet från början? Nej. Alltså någonting du kände? Nej.
Genom erfarenheter i livet, hur människor också bemöter andra som har varit med om en förlust. Det hade jag ju då. Jag fick ju själv erfarenheter av det. Och hur kanske också andra som inte visste, på arbetsplatser och så till exempel, som inte visste att jag förlorade min mamma några år tidigare. Och där... Det kunde finnas chefer som var medelålders då och som hade sina mammor kvar. Och det tyckte jag, ja, jag tyckte ju förstås att jag var vuxnare än dem, förstår du? Ja, och jag kunde tycka att det var väldigt jobbigt med kvinnor som pratade i fikarummet om sina mammor som hjälpte till med barnpassning och gardinuppsättningar och, eller som la sig i. Och det kände jag liksom, allt det där, det har ju inte jag.
Det hade du gått miste om.
Ja. Men det var inget jag pratade om med dem såklart, inte alls. Jag var ganska tyst i många år, tycker jag. Jag lyssnade mest på vad andra hade att säga.
Ja, för det är ju, det blir ju verkligen så här ett helt liv som du har förlorat med din mamma. Ja. Alltså hela den framtiden försvann ju, togs ifrån dig.
Så var det. Och då behöver man ju hitta något annat så småningom. Jag bodde ju hemma hos pappa första året. Sen flyttade jag in till stan och hästarna såldes. Det var inte vi som ägde dem, utan de köptes för att det här var ett fritidsområde under uppbyggnad. Och då skulle det finnas lite attraktioner för de tomtspekulanterna som kom. Det var också en verksamhet som fanns i en del av vårt hus. Så att pappa jobbade med sånt där. Ja. Ja, hästarna som jag hade lite ponnyridning för barnen då, som kunde vara med sina föräldrar när de tittade på tomter och så. Och så, för det var en ponny och en stor häst. Och så småningom fanns det ju några som kunde rida dem också på helgerna. Och sen så, som sagt var, så såldes de då skulle jag bli vuxen på riktigt, 18 år. Jag flyttade hemifrån då och det var väl första året som man blev myndig vid 18 års ålder. 75 måste det ha varit. Mm. Jag tror det var så, för att år innan var man myndig först vid 20 och tidigare 21. Va?
Ja, just det.
Mm. Mm. Men jag flyttade in till stan då och jag tog körkort så småningom också för den här barnpensionen som jag fick. Det var 3000 kronor. Som barn kunde man få, efter att ha förlorat en förälder, barnpension. Det tror jag fortfarande är så. Jag gick ju inte i gymnasiet. För jag hade tagit ett sabbatsår först och ta hand om hästarna och göra lite andra jobb där på gården. Men jag skulle ju börja då året efter egentligen, men det blev ju inte så. Där jag bodde inne i staden och jag jobbade. Och ytterligare 4 år senare så, ja, det hände en massa annat också. Det gör ju det i en ung människas liv. Men...
ja, livet fortgår ändå.
Ja, och sen tänkte jag, måste härifrån, för jag mådde ju inte bra heller. Jag gick hos en psykolog faktiskt när jag var 21.
Okej, då tog det ett antal år för dig att ta det dit.
Mm. Ja. Ja, precis. Jag tror jag var där om det var 14:e dag eller något. I samtalsterapi då. Det var jag och psykologen bara, så det var ingen grupp. Utan, och han sa ju då att jag hade en obearbetad sorg. Och det väckte en massa, för det var också så tidigare, man kan ju bli nästan som man får tunghäfta när man drabbas av någonting chockartat som det var för mig då när jag var tonåring. Mamma dog. Minnesluckor och afasi nästan, va? Mm. Och det här, såna här saker är så bra, tror jag, att prata med andra som vet vad det innebär. Mm. För det är läkande att få dela med sig, att få bekräftelse på att det här, så känner vi också. Alltså, det tror jag är bra. Men jag flyttade till, jag kände jag behövde en större förändring då efter några år. Och flyttade till Stockholm. Faktiskt Lidingö bodde jag i några månader.
Ja, just det, du berättade det.
Ja, i andra hand då. I 5 månader tror jag bodde där.
Mm.
Och sen fick jag ett annat, någon möjlighet att bo i närförort i Stockholm. Så, men jag kunde inte prata om min förlust av mamma på det viset. Jag hade ingen att prata med. Jag kände mig väldigt ensam just med den biten. Det är inte så många i samma ålder, tack och lov, som har förlorat sin mamma. Men det fanns ju ett sug efter att få prata om det med någon som visste hur det var. Och jag träffade faktiskt ett par kvinnor under vägen, så att säga, som hade varit med om liknande. Men än hon var bara 5 år när hennes mamma dog, så det var ju inte riktigt samma sak. Hon hade inte så många minnen av sin mamma. Och en annan var tonåring också. Men just bara, man behöver kanske inte säga så mycket, utan bara veta att vi vet hur det är.
Mm. Ja, men det är ju jätteviktigt.
Mm. Så du sa det här med boken. Och först det här med att föreläsa. Det började ju för kanske 20 år sedan. Att jag ville skriva om den här upplevelsen. Jag har ett pågående projekt fortfarande. Men sen så... jag har en enskild firma också. Jag har ju en anställning också som handläggare. Men jag ville föreläsa. Jag kände det att det här måste ju... jag måste dela med mig och jag vill att andra ska kunna bli hjälpta av den här kunskapen som jag har. erfarenheterna som jag har. Så att jag satte ihop en föreläsning och började väl så smått då 2017. 17, 18. Med lite gratis föreläsningar och så. Och sen gjorde jag en PowerPoint-presentation som jag har varit ute med några gånger. Men sen kom ju pandemin också. Det vet jag att det var många föreläsare som fick hitta på något helt annat. Och jag är ju så glad att jag ändå har min, eller då också hade min anställning, min försörjning ändå. Men jag har inte gett upp föreläsandet. I höstas var jag ju på anhörigriksdagen som anhörigas riksförening anordnar varje år.
Just det, där var du som gästföreläsare.
Just det, det var ju flera föreläsare. Det var ett 2 dagars event. Jag var där ena dagen bara. Det tycker jag, det var stort. Det kändes väldigt bra. Det var i Karlstad så jag fick ju åka tidigt på morgonen från Stockholm. Men det var det värt.
Och kan du berätta lite kort om föreläsningen i sig? Alltså vad handlar det om? Just det här med sorg och glädje hand i hand.
Ja, okej. Okay. Jag börjar ju med att prata lite om relationer mellan människor. Att den man förlorar genom dödsfall eller sjukdom, det kan ju vara andra saker som gör att man drabbas av sorg om en person blir skadad eller sjuk, va? Och förlorar en del av sin identitet kanske. Det påverkar relationen, men samtidigt, eller om en person dör också, finns ju den här relationen kvar hos mig. Och det kan vara bra att veta att det är ingenting som försvinner någonsin egentligen. Minnena finns. Sen så pratar jag om olika teorier eller psykologiska modeller kring sorg. Eller hur den första som jag kom i kontakt med ganska många år efter sin mamma dog, det var ju hon, Elisabeth Kübler-Ross. Den handlar ju inte bara om sorg hos överlevande. Det börjar ju med sorgen. Och så småningom acceptansen hos svårt cancersjuka patienter som hon intervjuade och observerade. Det var ju både barn och vuxna som det handlade om. Och det här var ju, jag tror var på 60-talet, men att det blev mer känt på 70-talet. Men det visste ju inte jag då, det här tog ju ytterligare ett par decennier tror jag. Nej, inte riktigt, men på 80-talet någon gång kom jag i kontakt med det och tyckte att oj, det finns flera faser. Ja, det är klart det gör. Det kändes ändå som att det var någonting att hänga upp det på. Och sen fick jag ju, jag sökte väl vidare och kom i kontakt med, vad heter han, Kullberg. Ja, Kullberg heter han i alla fall. Eller hette han, dog för några år sedan. Det var också på 70-talet när han skrev den här boken Kris och utveckling hette den. Den handlar ju om de här 4 stegen som börjar med när man får ett dödsbud till exempel, chock. Och sen är det, ja du, jag brukar
de här olika stadierna, ja, som man pratar om.
Ja, okay. Det är också 4 faser då. Hon, Elisabeth Kübler-Ross, har 5 faser i sin modell.
Ja, man kan ju benämna det lite olika och sådär. Och,
ja, faser eller stadier, absolut, det är det ju.
Och även att de kan gå in mycket i varandra.
Ja, och det är ju det de gör.
Det är det de gör.
Båda de här har ju sagt det senare. För de är ganska missförstådda, de här modellerna tror jag. Att det går som en trappa från det ena till det andra.
Ja, det är kanske den bilden de flesta har.
Ja, men det är mer som Lustiga husets trappa. Att den går lite upp och ner sådär på olika sidor. Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Mm. Lustiga huset på.
Ja, det var en fin beskrivning på det hela.
Jag brukar ta den. Det är ju en sån där trappa upp som man får akta sig så inte fötterna hamnar uppe och huvudet nere.
Ja, precis.
Det är en viss teknik att komma upp.
Ja.
Det finns en vanlig trappa bredvid också, som tur är.
Ja, faktiskt.
Ja. Jag tycker det symboliserar också vanliga trappan, det är vanliga livet.
Ja, men verkligen. Det andra
är sorgens, vi som har drabbats
på
vår trappa. Men just att det kommer och går fram och tillbaka, så ser sorgen ut, och det är något man får leva med. Samtidigt så är det inte så att när det var väldigt många år sedan som jag drabbades av någonting, då är det ju inte så att jag är sörjande idag. Det är en annan sak. Men sorgen bär jag med mig. Och sen är det också så att ju äldre vi blir, desto fler sorger drabbas vi av. Det är ju naturligt. Det säger alla riktigt gamla människor, att ja, det finns snart inga kvar. Ja, men de gamla kontakter man har haft, vänner och anhöriga. Så pratar ju också om glädje förstås. Och det tycker jag är intressant med människor som jag har pratat med senast. Vad jag tänker på nu, det är ju där i Karlstad. Jag satt och åt lunch tillsammans med några kvinnor. De var från olika, det var biståndshandläggare bland annat. Olika delar i Sverige. Någon hade varit med om någon förlust och kände att hon hade inte rätt att vara glad. Mm-hmm. Min föreläsning heter också egentligen det. För det var en kommentar jag fick i 20-årsåldern, tror jag. Bara några få år efter mammas död. Hur kan du vara så glad?
Mm. Och det just tog, det. Det har du berättat för mig innan.
Ja. Det tog lite fel, för att hon menade ju säkert inget illa. Men det kanske, hon kanske undrade liksom, hur gör man för att ändå vara glad?
Sådär.
Ja, för jag hade ju skrattat lite för högt då kanske. Men jag kände det som hjälp. Jag har inte rätt att vara glad överhuvudtaget, för jag har sorg. Och det beror ju på hur känslig man är i en viss ålder kanske. Eller det kan ju bero på olika saker, varför man tar åt sig så som jag gjorde då. Men den här kvinnan i alla fall, hon som jag pratar om, som sa att hon hade känt så också, att hon inte tillät sig eller var tillåten att vara glad. Hon fick inte visa för mycket glädje utåt. Men det är en annan sak. Man är ju glad över andra saker. Det kan ju vara ett roligt skämt. Det kan vara någonting fantastiskt som man upplever. Eller man kan glädjas åt andras glädje också och lycka.
Det är ju det här att livet pågår ju ändå. Trots det som har hänt, och även om man kanske inte där och då känner att man vill det. Eller hela ens liksom egna värld stannar upp. Men samtidigt utanför den här bubblan så pågår ju livet.
Ja.
Och det händer saker, och jag tänker så här att de här glädjestunderna som infinner sig. Det är ju också pauser i sorgen, och man behöver ju de här pauserna för att orka.
Ja, det behöver man verkligen, för det tar ju så mycket energi att ha sorg. Det är inte bara att jobba, äta, sova. Utan det är den här parallella delen också. Att man behöver bearbeta sorgen hela tiden. Under en lång tid tycker jag.
Mm.
Ja. Det tar på krafterna, det gör det. Men sen när man väl har lärt sig det så blir man jättestark. Ja. Det är också det här med att vara glad. Både min mamma och min pappa var positiva, glada människor tror jag. De hade inte levt ett lätt liv. De var ju unga under krigsåren, andra världskriget. Och de flyttade, de bodde upp i Dalarna och de kom från, de träffades i Stockholm. Pappa är från Huddinge då, eller vad. Och mamma från Norrland. Och ja, de bodde på olika ställen. Och så flyttade de till Sörmland och så småningom så kom jag. De var ju unga föräldrar till mina syskon innan de hamnade där. Och kanske fick jag tryggare tillvaro ändå. På 70-talet när det var högkonjunktur också. De flesta hade det ganska bra då, tror jag. Ja, de hade ju planer, jag vet det. De hade köpt en egen tomt. För vi hyrde ju, eller vi, de hyrde huset där vi bodde. Men pappa byggde ju sen, han ritade om huset lite till lite mindre och flyttade in där så småningom också. Men det var mamma som hade planerat att hon skulle ha rosor planterade där. Och, ja.
Men han levde kvar sen i huset då?
Det nya huset, ja. Mm, där bodde han sen.
Och
det var några år efter.
Ja. Levde han ensam eller träffade han någon annan efter din mamma?
Inte som han flyttade ihop med. Jag vet att han hade ett par förhållanden det, som jag känner till.
Du nämnde ju den här boken.
Just det. Mm.
Kan du berätta lite kort om den?
Mm. Och det måste vara ett par år efter sedan jag började föreläsa och det var också av en slump så blev jag intervjuad och fick min berättelse publicerad i Expressen söndag tror jag, av en frilansjournalist som la ut den och jag tror det var så som Lotta Sirk som är redaktör och initiativtagare till den här boken När mammor dör. Kvinnor om att mista sin mor är under rubriken. Jag tror det var så hon fick syn på. Hon försökte ju ragga upp kvinnor lite på olika sätt. Hon skrev till mig på Messenger. Och jag svarade. Hon frågade, skulle du vilja vara med i en antologi med kvinnor som har förlorat sin mamma? Och jag bara, jag måste vara med, sa jag. Så där har jag skrivit några sidor. Och vi är många, vi är 31 stycken. Plus Lotta själv och en annan Lotta Polfelt, psykoterapeut. Hon har jobbat mycket med barn som har förlorat sina föräldrar, till exempel under den här tsunamin som var, när var den?
2004.
Ja, just det, det var det.
I år är det 20 år sedan. Tsunami.
Precis. Ja, 30 år sedan Estonia.
Ja, tiden går.
Och 50 år sedan min mamma dog. Det är också en grej, varje sorg väcker ju gamla sorger till liv, kan man säga. De ackumuleras, sorgen ackumuleras varje gång det händer något.
Och apropå det, hur ser årsdagarna ut?
Ja.
Är det någonting som du brukar uppmärksamma på något sätt? Och besöka graven eller något annat?
Nej, inte på det viset, men jag tänker ju, jag vet ju det här datumet är alltid förknippat med. Jag har en liten egen inre stund då, kan man säga. Ja. Så det är ju de här datumen som man vet. Den 17 augusti dog min mamma. Den 20 juni dog min pappa. Fast 19, nej vad blir det? 19 år senare blir det kanske. Nej, det är mycket mer. 30, mer, mycket mer. Jag kan inte tänka klart.
Det är ingen fara. Ja, det är ju det där med tiden.
Ja, precis. Den är både, den går fort och den är ständigt närvarande på något vis också.
Men skulle du säga att de här årsdagarna känns lika mycket idag, eller hur förhåller du dig till dem?
Nej, nu är de ju inte jobbiga så som de kanske har varit ibland. Det är det också. Jag fyller år 3 år innan. Eller 3 dagar innan. Eller årsdagen för mammas bortgång då. Nu är det också så att nu är jag så pass årsrik, som man ska säga nu för tiden. Så att för mig är det ju normalt att inte ha några föräldrar i liv längre.
Alltså du tänker att du hade ändå inte haft det idag?
Just det, så menar jag. Och det var också det när jag fyllde 50 och hade min 50-årsfest. Då kände jag bara, ja, jag klarar det.
Mm-hmm.
Ja, då hade jag blivit äldre än mamma var när hon dog.
Var det lite av en sån här milstolpe kanske?
Ja, det
kanske?
Var en milstolpe, det var det faktiskt. Ja. Ändå hade ju jag ett liv parallellt. Jag hade ju familj och barn. Men den här sorgen hade funnits med mig hela tiden.
Var det kanske till och med så att du kände en viss rädsla att du kanske inte skulle bli äldre än vad din mamma blev? Alltså fanns det ibland någon slags oro i dig?
Det har funnits till och från, det har det, absolut.
Att någonting skulle hända dig?
Och särskilt inte, eftersom det var så diffust det här, vad var det egentligen? Blodförgiftning, liksom, var det något ärftligt? Skulle jag också få det? Så där plötsligt. Det fanns med mig när jag var yngre i alla fall. Att, sen har jag blivit medveten på ett annat sätt om att vad som helst kan hända förstås. Oss alla. Men det gäller att leva så länge man lever.
Ja men verkligen. Får man få ta vara på det så länge det går.
Eller hur?
Det är inte så lätt såklart alla gångerna.
Inte alla gånger,
nej.
Men ibland är det det. Och sen kan man ju också påverka det här. Inte när man är i djup sorg eller depression kanske. Då behöver man kanske hjälp med det. Mm. Men sen om man känner sig lite trött eller tycker man tänker för mycket eller fastnar på något, så kan man ju alltid göra saker för att få igång de här lyckohormonerna som man också har i sig.
Mm.
Det kanske inte hjälper om man är deprimerad på riktigt. Då behöver man kanske medicin för att bli hjälpt och komma på fötter igen. Men annars så hjälper det mycket, som Anders Hansen talar om, att man ska röra på sig, sova bra och äta bra. Och umgås med andra människor.
Med rätt personer.
Eller hur? Inte de här energitjuvarna kanske. Nej. De kan man kan också till.
Ja, men och göra sånt som man alltid har tyckt om att göra.
Just
så att man,
det.
Så att inte det liksom faller bort i och med den sorgen som man bär och har upplevt och varit med om. För det är ju klart, det är också det som händer många gånger.
Det gör ju det.
Att man slutar göra saker som man tyckte om. Man slutar kanske att ta hand om sig själv eller träffa vänner, komma ut, ta den där promenaden.
Precis. Då är det ju bra om vänner kan hjälpa en att komma tillbaka till det som man tyckte om.
Ja, men det är precis det som du nämnde, att det är så viktigt att hitta det som man kan aktivera, liksom de här glada hormonerna. Och där som jag också tyckte när jag läste om din föreläsning, att jag kände, ja men gud, det här är så klockrent, det är så bra och så fint att du lyfter det. att sorg och glädje går ju verkligen hand i hand.
Mm.
Och att det är ändå viktigt att låta sig själva vara just i de känslorna. Är man glad så ska man, det är helt okej, okay, det är fine, vara glad. Mm. Är jag ledsen så är det också helt okej okay att vara ledsen och vara i de känslorna.
Och det har ju, det är inte säkert att man har så lätt att tillåta sig, varken det ena eller andra, bland andra människor i alla fall.
Nej, nej,
man,
gud nej,
det är ett jobb att göra. Man känner sig ju fel, ja, man känner sig ju väldigt udda. Jag gjorde det. Det förstår jag att du också.
Mm.
Du vet ju vad det innebär att vara liksom ensam i världen, tror man då, om det här. Just då i alla fall.
Mm.
Sen, för det tycker jag var väldigt bra med den här boken som jag fick medverka i då.
Mm. Som medförfattare.
Ja, och så fick jag ju träffa Lotta då först. Det kändes väldigt stort. Att träffa några andra också under den här releasen som var, då var det ju mitt under pandemin, men då släppte man på restriktionerna så vi fick vara 50 personer just då i en lokal, och det var vi, varken fler eller färre. Och ja, det är några år sedan nu.
Det är snart 4 år sedan. Du har ju förlorat din pappa också. Det är ju också en jättestor sorg, förlust. Såklart.
Jo, visst. Och det är alla förlorar ju sina föräldrar när de är, när man själv är medelålders eller äldre. Det är ju det normala. Sen är vi
det är livets
några
gång.
Som... Ja, det är ju så. Det är naturligt. Det, och det är ju stor sorg i alla fall. Det är det ju.
Ja,
men det här som inte är normalt, det är ju att förlora sina föräldrar när man är ung, barn eller för ung för att göra det. Det jag vet ju, jag känner.
Och det många säger också, att det kommer plötsligt.
Just det, då är det ju extra chockartat.
En olycka eller en sjukdom eller, i ditt fall så, som går väldigt fort. Jag tänker att vi ska börja runda av, och det har varit jättefint att få samtala med dig om det här, och fint att du ville dela med dig av din berättelse. Finns det någonting som du känner att vi kanske inte har varit inne på som du gärna vill dela med dig till lyssnarna?
Att det finns hopp, det skulle jag vilja säga. Det finns alltid en annan väg att gå. Hur svårt det än kan verka när man väl drabbas av sorg. Men det får ta sin tid. Och sen får man försöka sträva framåt. Och det kommer, det blir bra till slut ändå. Fast det blir någonting helt annat än det skulle ha blivit om man inte hade drabbats av den här sorgen, vad det nu är, om det är en förälder eller någon annan som man förlorar. Så jag tror på det i alla fall, att vi ska leva så länge vi kan. Det tror jag. Sen vet ju jag också att det finns människor som inte orkar leva längre, och det är väldigt tragiskt. Jag vill att vi ska kunna hjälpa dem att hitta en möjlighet att leva vidare i alla fall. Det är inte lätt att se det där ljuset i tunneln eller det där hoppet att det finns när man väl är väldigt djupt nere i sorg eller depression. Då behöver man hjälp av anhöriga, just det, vi har inte pratat så mycket om det här med bemötande, hur konstiga andra runt omkring kan bli när man väl har drabbats av sorg själv. En del bara försvinner och undviker en och går omvägar för att slippa mötas. Andra kan lyssna, och sen är det inte säkert att man själv vill prata så mycket i alla fall, men bara att det finns andra människor som bara är där.
Mm.
Det tror jag är viktigt.
Som sträcker ut en hand.
Ja. Mm.
Så att när man själv känner sig redo, att man vet ändå att det finns människor runt omkring en.
Ja. Ja, visst. Det enda jag tänker på nu, det är ju att du ska ha den här sorgkonferensen i höst igen.
Ja. Och nu blir det tredje året i rad. Ja.
Det ser jag fram emot. Jag har ju inte varit med tidigare. Jag visste ju inte att den fanns förrän vi fick kontakt.
Nej, precis.
Inte så länge sedan.
Ja, precis. Mm. Ja, men vad roligt. Ja, och kul att du nämner det, att du lyfter det. För att det är ju ett viktigt projekt för mig. Hela det här med sorgkonferensen och hur det har och håller på att utvecklas. Just att skapa en plats där man kan träffas och sprida kunskap. Och även liksom bjuda in till samtal och... Ja, där det finns både privatpersoner, organisationer, olika ideella organisationer, föreningar och ja, myndigheter och så vidare. Som är så viktiga för både de som drabbas men även anhöriga och samhället i övrigt. Då. Men vet man inte att det finns så är det ju väldigt svårt att hitta dit och... Hela tanken bakom det är just bland annat att föra samman de här olika organisationer och personer. Så man kan komma dit både som privatperson eller som sörjande eller både den som kanske bara i sin profession möter andra sörjande och hjälper andra människor i sorg.
Mm. Precis. Eller anhöriga som inte vet hur de ska bete sig mot kanske
ja, men
någon
precis.
Annan som,
ja.
Eller vänner till någon som sörjer. Ja.
Att och bara ha en hel dag där det är okej att vara liksom i de här tankarna och känslor och lyfta de här ämnena även om det är väldigt tungt. Men eller jag har ju sett vikten av det och ja, så många som har hört av sig och sagt att det här har gett dem så himla mycket att det ändå är bra att det finns för att ja, det är väldigt unikt som sagt. Det är ju Sveriges enda sorgkonferens och första.
Mm.
Så det känns väldigt kul faktiskt att det är så många som har uppskattat det. Mm.
Jättebra.
Nu hoppas jag bara att det blir större och större för varje år som går. Och
så kan jag tänka mig att det är ganska trevligt och att man också har att man skrattar en del också.
Ja, men det är det. Absolut.
Bra, liksom.
Ja. Bara för att det heter sorgkonferens och att det är en sorgkonferens så innebär det inte att vi sitter där och gråter oss igenom hela dagen och alla föreläsningar och sådär som det är. Och sen har vi ju lite andra olika inslag också, eller som vi hade förra året med musik och möjlighet till att mingla lite och ja, men just det här för att få de här små pauserna också ändå. Mm. Och sen äter vi lunch tillsammans, vilket är också väldigt trevligt att göra. Och där är ju, och där uppstår det ju såklart också skratt och glädje.
Mm.
Och framförallt att man får möjlighet att nätverka med andra, träffa andra.
Mm.
Känna den här gemenskapen.
Mm. Det ser jag fram emot.
Men det gör jag också. Jag ser fram emot att du ska komma.
Ja,
det ska bli riktigt kul. Ja, men tack så jättemycket för att du ville... dela med dig.
Tack ska du ha.
Och tack till dig som har lyssnat. Och glöm inte att du kan följa podden på Facebook och Instagram under namnet Sorgsnack. Och du kan även följa mitt andra konto, Sorgconsulting. Och har du en berättelse som du vill dela med dig av så kan du mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Ta hand om dig så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Thank you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.